kväll och välkomna till Värnamo församlings närradioprogrammet Bibeltimmen. Du ska få lyssna till bibelförklaringen från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden över apostlagärningarna, och det här blir del 35. Nu under julhelgen som kommer det här programmet gå då ett antal gånger, för att det är ju uppehåll i bibelförklaringarna i Värnamo kyrka då på tisdagen klockan 18.30. Men efter nyår så kommer det nya program. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet.
Välkomna till Andreas kapellet den här tisdagskvällen, då vi ska fortsätta i apostlärningarna kapitel 13. Vi ska be tillsammans. Herre, vi tackar dig för din närvaro. Tack för att du är hos oss när vi är samlade i ditt namn. Och du är huvudet i församlingen. Så vi ber att du öppnar våra sinnen och kommunicerar med oss, talar med oss genom ditt ord. Herre, vi överlåter den här stunden i dina händer. Amen. Jaha, kära vänner, vi är i apostlärningarna 13, och jag har skrivit här att vi ska börja i vers 32. Jag minns inte om vi läste 32-37 som jag har tänkt mig nu, men då får vi läsa det igen. Jag tror inte att vi har läst det. Alltså apostlärningarna 13:32 till och med 37. Det är Paulus som predikar i Antiochia i Pisidien och säger: nu förkunnar vi för er det glada budskapet att det löfte som gavs till våra fäder, det har Gud uppfyllt åt oss, deras barn, genom att låta Jesus träda fram, så som det är skrivet i andra salmen: du är min son, jag har idag fött dig. Och att han har uppväckt honom från de döda, så att han inte mer kommer att vända tillbaka till graven, det har han sagt med dessa ord: jag vill ge er de heliga och fasta nådelöften som David fick. Därför säger han också på ett annat ställe: du ska inte låta din helige se förgängelsen. När David på sin tid hade tjänat Guds vilja, insomnade han och blev lagd till vila hos sina fäder och såg förgängelsen. Men den som Gud uppväckte har inte sett förgängelsen. Så vi nöjer oss med den biten till att börja med. Sammanhanget är alltså att Saulus, eller Paulus som han kallas numera, det ändrade sig ju när han kommer till Antiochia. Så han har kommit till Antiochia, han håller en missionspredikan, och den är upplagd ungefär som de andra missionspredikningarna vi läser om i apostlagärningarna. Och nu har vi kommit så långt så att vi är inne på själva kerygmat, och sedan så går han över då i vers 32, för det kan man nog se som en övergång till den delen som handlar om skriftbevis. För han måste ju hänvisa till skrifterna, hur de har gått i uppfyllelse. Alltså vers 32: nu förkunnar vi för er det glada budskapet, på grekiska evangelium, att det löfte som gavs till våra fäder Abraham, Isak och Jakob, det har nu Gud uppfyllt åt oss, deras barn. För det var ju Abrahams barn som skulle få del av det här. Och så kommer då övergången till ett bibelställe som är ifrån Saltaren 2. Där Herren säger: du är min son, jag har idag fött dig. Och läser man Saltaren 2 så är ju det en psalm av David. Och där, om man läser det bokstavliga och första betydelsen av du är min son, jag har idag fött dig, så syftar det sannolikt på att David är sonen, Guds son. Han är kungen. Och den här andra salmen handlar om att David sätts på tronen som regent över Guds folk, över det judiska folket. Och han kallas då för Guds son, eller kallas för Guds konung, Guds representant på jorden. Jag har idag fött dig, står det där. Men ganska snart så kom den där salmen i judiska sammanhang. Jag talar nu inte om en kristen tolkning, utan i de judiska sammanhangen att förstås som en messiansk salm. Det växte ju fram en tro rätt så snart i Israel på att det skulle komma en messias. Och denne messias skulle vara kungarnas kung och herrarnas herre. Skulle vara Gud på ett särskilt sätt. Guds representant på ett särskilt sätt. Och det skulle också vara Davids son. Som det hade sagts då till kung David en gång i tiden. Och då skulle Davids son få ett rike som var evigt. Som ett världsherravälde som var evigt. Så det här går lite grann i varandra. Men så snart så renodlades den här tanken så att man förväntade sig att Messias, som vi läser hos profeten Daniel, skulle komma på himmelens skyar och upprätta Guds rike på jorden. Så det var den förväntan. Och då betraktade man hela andra Psaltarpsalmen som en messiansk psalm. Det finns ett antal sådana psalmer i Psaltaren som räknas som messianska. Och den här Psaltarpsalmen, och faktiskt just det här ordet, du är min son, jag har idag fött dig, det användes av den första kristna kyrkan, för att vi tror ju att Jesus är denne messias. Och då blir det här bibelordet tillämpbart på Jesus, precis som Paulus gör här. Men det finns en sak som är lite märkligt, därför att här används ju den, ser ni, inte bara om Jesus, utan det används ju som ett bibel, som en bibelvers som visar att det handlar, som talar om uppståndelsen. Jesus här i apostlagärningarna har uppfyllt löftena. Han har uppstått från de döda, vers 34. Han har uppväckt honom från de döda. Så att innehållet i de där orden, du är min son, jag har idag fött dig, det blir snarast att själva uppståndelsen är på nytt födelsen. Eller när han sätter sig på faderns högra sida, alltså himmelsfärden, då sätter han sig på faderns tron och regerar. Det har att göra med uppståndelsen och himmelsfärden. Den här versen, den används ju på ett annat ställe, till exempel i Lukas. Det är förresten samma författare. Där används det på ett helt annat sätt. Därför där handlar det i vers 22 om hur Jesus har blivit döpt. Och när han har blivit döpt så öppnas himlen. Anden sänker sig ner över honom i en duvas skepnad. Och så kommer en röst: du är min son. Och så vidare. Det är samma hänvisning, samma bibelord i Psaltaren. Så ni ser, samma bibelord kunde användas, tillämpas på två helt olika situationer egentligen. Och det här är inte något konstigt om man ser det ur ett judiskt perspektiv. Jag vet inte hur det klingar i era öron, men jag kan tänka mig att många bibelläsare och västerlänningar tycker att det var underligt att det kunde syfta på två olika händelser. Jesu dop och himmelsfärden, det är två olika saker, samma bibelställe. Men som sagt, ur judiskt perspektiv så är inte det särskilt underligt, för man använder helt enkelt bibelverserna för de syften som man vill. Det betyder ju inte att man kan använda vilka bibelversar som helst eller använda dem hur som helst, men man använder dem i enlighet med, vad ska jag säga, enlighet med sin tro. Och man kan också vända på och säga att tron, vi ska se mer av det alldeles strax, kastar ljus över bibelställena. Och det är inte något märkvärdigt. Och för mig är det inte något märkvärdigt heller. Men det kanske beror på att jag har satt mig in i det judiska. Så att för mig är det också självklart. Men jag vet att det kanske inte är det för alla. Förresten, den där versen som här då, som Paulus här låter handla om uppståndelsen och himmelsfärden. Eller när hans intronisation skulle heta på ett fint ord. Alltså när han sätter sig på tronen. Det används som uppståndelsen också i till exempel Hebreerbrevet. Ska jag visa på det stället. Så det var ett bibelställe som var ganska vanligt just när de första kristna talade om uppståndelsen och sökte skriftbevis på uppståndelsen. Där Hebreerbrevets första kapitel, där handlade från början då om, ja, vi tar andra versen, andra halvan. Så skriver Hebreerbrevets författare: honom, alltså Jesus Kristus, har han insatt till att ärva allting. Där ser ni, det sätter sig på tronen. får makten. Och genom honom har han också skapat världen och så vidare. Och i slutet på andra halva på tredje versen. Sedan Jesus utfört en rening från synderna sitter han nu på majestätets högra sida i höjden. Sonen är så mycket större än änglarna. Och så kommer citatet i vers 5. Till vilken av änglarna har Gud sagt, du är min son, jag har idag fött dig. Så där används det också som ett skriftbevis på att Jesus är Messias och att Messias har uppstått och att Messias har gjort himmelsfärden och har all makt i himlen och på jorden. Tillbaka då till apostlagärningarna, så är det inte bara ett bibelord han använder, utan han använder sig av tre bibelord. Tre skriftord. Det andra skriftordet är i vers 34. Och där står det. Eller påståendet i vers 34 är inte bara att Gud har uppväckt Jesus från den döda, utan det är också att han inte mer kommer att vända tillbaka till graven. Och så kommer det nästa citatet. Att Gud har sagt, jag vill ge er det heliga och fasta nådelöften som David fick. Därför säger han också på ett annat ställe, så kommer ytterligare ett. Du ska inte låta din helige se förgängelsen. Och jag måste säga att när jag läser dem så tycker jag att det var märkliga bibelställen. Fanns det inte bättre bibelställen som Paulus kunde använda än just de där? Och dessutom om man slår upp dem. För det första här, det är från Jesaja. Jesaja 55. Jag slår upp det. Jag har Svenska folkbibeln för er som inte har förstått det, höll jag på att säga. Och jag är lite osäker på hur det här citatet i apostlagärningarna, det första där från Jesaja 55, hur det låter i de olika översättningarna. Men går man här till folkbibeln som jag har och Jesaja 55, så stämmer det inte riktigt. Paulus säger, jag vill ge er det heliga och fasta nådelöften som David fick. Och i Jesaja står det, det är 55:3 sista meningen. Ni ska få den trofasta nåd som jag lovade David, eller som David fick. Och då måste man ha klart för sig att det Paulus gör, det är att han citerar från Septuaginta. Alltså från det grekiska gamla testamentet. Men vårt gamla testamente som vi har här i våra biblar, det är inte översatt från Septuaginta, utan det är översatt från den hebreiska bibeln. Som är så att säga någon sorts originaltext kan man väl kalla det. Men den hebreiska bibeln översattes ju till grekiska 200 år före Kristus. Och tydligen var det den versionen som Paulus citerade. Så han använde den grekiska. Och det var ju grekiska som man talade vid den här tiden. Så det är inte så långsökt. Men därför så kan det bli lite olika versioner. Olika översättningar. Så när man då, och jag tittar här nu igen då på Jesaja 55. Ni ska få den trofasta nåd som jag lovade David. Och i Septuaginta så står det, ni ska få. Det heliga och trofasta löften som David fick. Så det är ordet helig som saknas kan man säga här i Jesaja 55. Och det ska vi ha klart för oss. Och jag ville visa det inte för att jag vill märka på ord. Utan dels vill jag förklara det med översättningar. Men så vill jag förklara en annan sak också. Tillbaka till Apostlagärningarna 13. Det andra citatet. Det är från Saltaren 16. Och där står det, du ska inte låta din helige se förgängelsen. Och då kan man undra varför Paulus har just de här två ställena. Och då är det så att det finns en rabbinsk metod, får man nog säga det. Det finns många olika rabbinska metoder när det gäller tolkningar och tillämpningar av skrifterna och hur man använder skrifterna. Men en av de här metoderna, det är att man använder sig av nyckelord. Så att även om texterna i sitt ursprungliga sammanhang inte hänger ihop utan vidare, så kan en judisk rabbin sammanföra texter, nämligen om de innehåller samma nyckelord och om det är rimligt. Det var ju det här som gjorde att rabbinerna ofta hade välja diskussioner med varandra, för det kunde ju naturligtvis diskuteras. Nyckelorden här, det är ordet helig. Ni ser att i det första citatet, nu är jag tillbaka här då till men det första citatet: jag vill ge er det heliga löften som David fick. Det ordet helig kommer igen sedan i det andra bibelstället. Du ska inte låta din helige se förgängelsen. Det finns ett annat nyckelord också, och det är det här att i det första citatet så står det: jag vill ge er de här löftena som David fick. Och i det andra citatet, du motsvarar då er. Jag vill ge er, jag vill ge dig. Du ska inte se förgängelsen. Och så använder han två stycken nyckelbegrepp och så kopplar han samman det här. Och då får det den effekten att båda de här bibelställena, om vi tar dem först att de syftar på Jesus, så blir det: jag vill ge de heliga och fasta nådelöften som David fick och som Davids son fick och som Jesus fick. De har gått i uppfyllelse i Jesus. Och i nästa citat, du ska inte låta din helige, syftar också på Jesus, se förgängelsen. Jesus ska inte se förgängelsen. Men samtidigt, eller i nästa tankeled, så syftar det på oss alla. Därför det första här, jag vill ge er de heliga och fasta nådelöften som David fick. Ja visst, David fick dem, Davids son Messias fick dem, men ni alla som lyssnar får dem också. Och då när lyssnarna har börjat tänka på att oj då, får vi också del av de här löftena? Ja, då kommer nästa citat. Den helige, det är ju ni det. De heliga ska inte se förgängelsen. Först uppstod alltså Jesus, sedan i hans efterföljd så uppstår alla andra heliga. Som, vi är ju heliga i den helige. Vi är ju söner i sonen. Vi är ju kristna i Kristus. Så det är så han tänker när han argumenterar. Och därmed så kan vi väl lämna de två citaten. Och så tar vi vers 36. Där gör han en kontrast i sin predikan. Nämligen på så sätt att han skriver att David blev lagd till vila hos sina fäder och såg förgängelsen. Han är alltså mån om att de här bibelställena inte nu ska tillämpas på David. Det är inte David som har uppstått från de döda. Det är inte David som har satt sig på Guds faders högra sida. David är död och begraven. På samma sätt gör Petrus i Apostlärningarna 2:29, hade vi det. Om ni slår upp där 2:29. När han håller sin predikan, då talar han om David och knyter an till David där i vers 25. Alltså Apostlagärningarna 2:25. David säger: jag har alltid haft Herren för ögonen. Så kommer ett långt citat. Och sen kommer det i vers 29: men jag får väl öppet säga er att vår stamfader David är både död och begraven. Hans grav finns bland oss än idag. Så visserligen var alla löftena givna till David och till Davids son, men de gick i fullbordan hos någon annan, nämligen hos Messias. Och då är David så att säga offside. Så att det här är en del utav tolkningen och en del utav förståelsen. Och så här, den här avgränsningen mot David måste ju Paulus göra i sin predikan. Som han håller ju en predikan för judar som kände till skrifterna och som diskuterade sådana här bibelställen och sådana här tolkningar och utläggningar. Så att han är mån om att inte bara vi ska tänka liksom det ena tankeledet ska ge det andra, utan också mån att avgränsa sig mot det som skulle kunna bli missuppfattningar annars. Vers 37. Men den som Gud uppväckte har inte sett förgängelsen. Det är alltså Jesus Kristus. Och då har vi gjort de verserna. Vi läste till och med 37, om jag minns rätt. Ja, det gjorde vi. Då tar vi nästa del. Och nästa del i den här missionspredikan, det är det som följer i alla missionspredikningar. Att han manar till omvändelse. Och så efter att han har manat till omvändelse, och ibland så är det också ett varningsord i samband med det, så kommer en beskrivning av resultatet, effekten av missionspredikan. Vi läser nu vers 38 till och med 41. Därför skall ni veta, mina bröder, att det är genom honom som syndernas förlåtelse predikas för er, och att var en som tror förklaras rättfärdig i honom och fri från allt som ni inte kunde frias från genom Mose lag. Se därför till att det som är sagt hos profeterna inte drabbar er. Se, ni föraktare, häpna och gå under. En gärning utför jag i era dagar, en gärning som ni aldrig kommer att tro när man berättar den för er. Citat från Habakkuk. Nå, här finns, i de här verserna så finns det några saker som styrker att det här är en autentisk, en riktig Pauluspredikan, om det nu var någon som hade funderingar på det. Men det finns också ett par frågetecken. Vet ni vad det är som gör att det här är så typisk paulinsk predikan? Jo, om du tittar i vers 38. 38 och 39, där står det om syndernas förlåtelse, synden. Sen så står det om tron. Sen så står det om rättfärdiggörelsen. Och sen står det om friheten från lagen. Synd, tro, rättfärdiggörelse, frihet från lagen. Typiskt paulinskt. Det här är vad vi hittar i Galaterbrevet. Det här är vad vi hittar i Romarbrevet och i flera av andra Paulusbreven. Så exegeterna har tagit just det här sättet att uttrycka sig här som en sorts bevisföring för att det verkligen är en äkta Pauluspredikan. Men så finns det också, vi ska komma tillbaka till de här begreppen när vi går in på Galaterbrevet, så vi fördjupar oss inte i dem nu. Men så finns det också några frågor som väcks när man fördjupar sig i de där avsnitten. Och det är framförallt de där orden där det står i slutet på vers 39 att man kan bli fri från allt som vi inte kunde frias från genom Moselag. Det är frågan om hur vi ska förstå det. För när man läser det så får man ju intrycket att vi kan bli fria från en del genom Moselag, men inte allt. Och därför så var Jesus tvungen att befria oss. Och så ska det knappast förstås, men det är ändå så det förstås om man läser det så att säga svart på vitt här. Och det har då rest en del frågor. Och en teori, om man får säga så, bakom det här, det är att det finns de som menar att det kanske är så att det finns en utveckling i de här begreppen, i den här grundläggande tron, att vi blir rättfärdiggjorda genom tron och vi blir helt fria från lagen. Det var inte självklart från början, utan det har utvecklats till en sån tro. Och det här skulle då vara ett led i den utvecklingen. För sen när vi kommer till Paulusbreven så är det ju mera utvecklat. Och i Romarbrevet fullt utvecklat. Ja, så kanske man kan se det. Men jag tror inte att det är så. Därför att det är klart att saker och ting kan utvecklas. Men samtidigt så är det väl ändå så, om vi går tillbaka till Jesus och till exempel hans tydligaste undervisning, nämligen bergspredikan, att där är väl rätt så uppenbart, om ni kommer ihåg när vi gick in i bergspredikan, att Guds krav eller Jesu Kristi krav på oss är att vi ska vara fullkomliga. Det är ju inte så att vi är så att säga lite fullkomliga, eller att vi behöver hjälp på vissa punkter och så utvecklas det. Utan när Jesus predikar i bergspredikan och han ställer oss inför Guds helighet och inför Guds krav, så är vi ju inte bara förlorare, utan vi är ju ett hopplöst underläge. Han säger till exempel att om ni ens tänker tankar som är felaktiga, så kan ni inte komma in i himmelriket. Om er rättfärdighet inte övergår fariseerna som de skriftlärde, kan ni inte komma in i himmelriket. Ni ska vara fullkomliga som er fader i himmelen är fullkomlig. Så med kravet är ju totalt. Det öppnar ju inte upp för att vi skulle göra vårt bästa och att vi skulle försöka. Och lösningen i bergspredikan, det är ju detta när Jesus säger: sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Därför att om vi söker den, så kommer vi att få den som en gåva. Så jag kan inte se att det finns utrymme för någon sorts mänsklig utveckling, eller inte ens någon utveckling i tron, utan redan i bergspredikan så är det så att säga svart på vitt. Vi är förlorade, Gud ensam kan frälsa. Så jag har svårt att köpa det. Möjligtvis så skulle man kanske kunna tänka sig en kompromiss. Men det här är bara något som jag själv kommit på när jag har grunnat på det här. Så det får ni ta med en stor nypa salt. Men det skulle ju kunna vara så. För att så pass väl känner vi väl Paulus, att vi förstår att Paulus, han skulle inte kunna säga att vi ska bli fria från allt som vi inte kunde frias från genom Mose lag. Jag tror inte det i alla fall. I sådana fall så har han väl sagt så här för att tillmötesgå judar. Men jag skulle kunna tänka mig att Lukas, som har skrivit ner det här i ett jättekänsligt läge, svår tid. Så relationen till judarna här är ju hopplös. Och den är inte avgjord ännu. Skulle om Lukas själv kanske skulle ha ordalagt sig så här. Att han har lagt det här i Paulus mun möjligtvis. Det kan säkert finnas andra förklaringar också som jag inte har sett eller tänkt igenom. Eller också är det så att Gud verkade genom befrielse genom Mose lag också till en del. Vilket ju inte behöver motsäga att det också sker i kraft av Jesus Kristus. För Jesus Kristus kan ju ha verkat genom Mose lag innan han blev människa, så att säga. Gud kan ju ha verkat innan Jesus blev människa. Vi får nog bara nöja oss med att se att de där orden som, där det står: var och en som tror förklaras rättfärdig i honom. De orden i sig talar väl ändå om en helhet. Alltså det är ett helt paket, va? Den som tror, var en som tror, förklar på Jesus alltså, förklaras rättfärdig i honom. Det är ju ett helt paket. Det är ju inte delvis Moses och delvis Jesus. Utan det är ju helt och hållet Jesu Kristi förtjänst. Var en som tror på honom förklaras rättfärdig. Alldeles oavsett vad man har gjort och åstadkommit och presterat, eller vad man inte har gjort och åstadkommit och presterat. Det har inte med saken att göra, utan det är tron som gör att vi förklaras rättfärdiga i honom. Sen kom det där varningsordet då också. Nu lämnar vi det och går vidare. Sen kom det där varningsordet i vers 40-41. Och kom ihåg här nu att Paulus talar då till judarna. Åtminstone adresserar han en del av judarna. När han säger: se till att det som är sagt hos profeterna inte drabbar er. Och så kommer ett citat då från profeten Habakkuk: ni föraktare, häpna och gå under. En gärning utför jag i era dagar, en gärning som ni aldrig kommer att tro när man berättar den för er. Så här är ju ett varningens ord. Men det blir lite, också här kan man ställa en del frågor, därför att Paulus säger ju att i vers 40 att de ska se till att det inte drabbar dem. Men bibelstället handlar ju om att det drabbar dem. Och om det inte drabbar dem utan de tar emot Jesus, då går ju inte evangeliet per automatik vidare till hedningarna, som vi ska stå här, som vi kommer se, som det kommer stå här i fortsättningen. Så det gäller att förstå det här på ett sådant sätt så att man begriper att judarnas respons inte spelar någon roll. Därför att oavsett om de tar emot Jesus eller inte, så kommer Gud ge evangelium till hedningarna. Det kommer han göra hur som helst. Det är inte så att judarna tar emot evangeliet, då går inte evangeliet till hedningarna. Så kan det inte vara menat. Utan oavsett judarnas reaktion, så går evangeliet vidare till hedningarna. Men varningen ska vi nog förstå som så istället, att det finns en risk för att judarna ställs utanför om de avvisar Jesus Kristus. Att de visas ut ur förbundsfolket. Det är väl så man ska förstå varningen. Och det kommer vi tillbaka till när vi kommer ner i vers 45 och så vidare. Men innan vi kommer ner dit så ska vi se vad som händer. För där slutar alltså predikan. Och sen kommer då vers 42. När de gick ut ifrån synagogan, bad folket att de nästa sabbat skulle tala om detta för dem. Och då man skildes åt följde många judar och gudfruktiga proselyter med Paulus och Barnabas, som talade till dem och uppmanade dem att förbli i Guds nåd. Följande sabbat samlades nästan hela staden för att lyssna till Herrens ord. Så här ser ni resultatet utav hans missionspredikan. Och det här är första gången i apostlagärningarna där det inte står att skaror utav människor kom till tro. Här är helt andra tongångar. Nu börjar det kärva till sig ordentligt. Nu vänder sig Paulus mer och mer till hedningarna, och det kärvar till sig i relationen till judarna. Det har legat i luften hela tiden, men här är det uppenbart. Det står inte att några kom till tro. Det står bara att de följde med Paulus och Barnabas när de gick ifrån synagogan. Och att Paulus och Barnabas pratade med dem och uppmanade dem att förbli i Guds nåd. Kan tänkas att några av dem då har kommit till tro eller ville komma till tro. Eller diskuterade som om de var öppna. Och Paulus säger till dem att de ska hålla sig i Guds nåd. Där kan du också se ett typiskt Paulusord, nämligen ordet nåd och Guds nåd. I motsats då till lagen och domen och det som man annars var rätt så upptagen med. Sen läser vi vidare då. Och då kommer vi till vers 45. Vi läser 45 till och med 49, tror jag. Då har de alltså kommit tillsammans igen följande sabbat. Och när judarna fick se allt folket, så fylldes de av avund och hånade Paulus och sa emot honom när han predikade. Då svarade Paulus och Barnabas frimodigt: Guds ord måste först predikas för er. Men då ni visar det ifrån er och inte anser er själva värdiga det eviga livet, se, då vänder vi oss till hedningarna. Ty så har Herren befallt oss. Jag har satt dig till ett ljus för hedningarna för att du ska bli till frälsning in till jordens yttersta gräns. När hedningarna hörde detta, och det här är nu första gången som hedningarna adresseras. För i predikan och reaktionen efteråt så var det judar och en del gudfruktiga proselyter, det vill säga de är också judar, de har konverterat, de proselyterna har konverterat till judisk tro. Så de var inte med förrän nu. Nu ser vi deras reaktion. När Paulus och Barnabas säger att då vänder vi oss till hedningarna istället. Då står det i vers 48. När hedningarna hörde detta blev de glada och prisade Herrens ord. Och de kom till tro, så många som var bestämda till evigt liv. Och Herrens ord spreds över hela området. Så ni ser att judarna, det, man får ju förstå det som en del av judarna. Det är ju inte judar i generell mening, utan det var väl vissa personer här då. De fylldes av avund och sa emot Paulus. Men Paulus han argumenterar genom att säga att Guds ord måste först predikas för er. Och det följer ju helt det mönster som vi lärde känna redan när vi var i Jerusalems församlingen. Förväntningarna var att först skulle ordet komma till judarna och sen så småningom vidare. Och det håller Paulus med om här. Han säger, ja, först måste det predikas för er. Men, och nu går den här varningen som man hade tidigare i uppfyllelse. Eftersom ni inte håller er värdiga att ta emot det här. Ni håller er för fina eller för stolta för att ta emot det här. Och jag förstår dem på så sätt att det var nog inte helt enkelt. Dels att de var så, hade en sån stark relation till lagen. Han hade ju talat om frihet ifrån lagen. Och dels också ska man komma ihåg att Jesus var ju faktiskt dömd till döden av en judisk domstol. Och att sätta sin tillit till en fördömd förbrytare, det är väl inte heller så enkelt. Hur nitisk han än var i sin predikan, Paulus. Så man kan förstå dem, tycker jag. Men Paulus säger att eftersom ni nu inte tar emot det här, så vänder vi oss till hedningarna istället. Och så kommer det ett citat. Och det citatet i vers 47 är ifrån Jesaja 42, vers 6. Då är det bara det att när man slår upp Jesaja 42, vi behöver inte göra det nu för jag tänkte jag skulle hinna långt här ikväll. Då så ser man ju att det där handlar ju om Messias. Jag har satt dig till ett ljus för hedningarna för att du ska bli till frälsning. Det handlar ju om Jesus. Men Paulus citerar det här som om det handlade om honom själv. Och så kanske, då kanske man kan säga, ja, men så kunde man ju använda bibelordet. Men titta i Apostlagärningarna 9. Det var ju där som han blev omvänd. Apostlagärningarna 9, vers 15. Då när Herren uppenbarade sig för Paulus. Då står det 9:15. Herren sa till honom, gå. Han är ett redskap som jag utvalt för att bära fram mitt namn inför hedningar och kungar och inför Israels barn. Och jag ska visa honom hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Det var Ananias som hade den här synen. Och Herren säger om Paulus, han är ett redskap som jag utvalt för att bära fram mitt namn inför hedningar. Titta i det 22 kapitlet också. Apostlagärningarna 22. Därför att där berättar Paulus själv om sin omvändelse. Och då står det så här i Apostlagärningarna 22:21. Då sade Herren alltså till mig, Paulus, gå, jag ska sända dig ut till hedningarna långt borta. Och i kapitel 26 också, vers 17, där också Paulus vittnesbörd, han berättar om sin omvändelse, 26:17. Ja, vi får ta det från vers 15. Paulus säger, vem är du Herre? Ja, jag är Jesus, den som du förföljer. Men stig upp, jag har visat mig för dig för att utse dig till tjänare och vittne. Och när jag räddat, vers 17, när jag räddat dig undan ditt eget folk och undan hedningarna, till dem sänder jag dig för att du ska öppna deras ögon så att de vänder sig från mörker till ljus. Och så vidare. Så Paulus, när han citerar här nu i Apostlagärningarna 13, i den här diskussionen i Antiokia, och säger jag satte till ett ljus för hedningarna, så syftar det på honom själv. Men han ser sig själv som en tjänare i tjänaren. Visst, bibelstället handlar om att Jesus är satt till ett ljus för hedningarna och den som ska frälsa hedningarna. Men Paulus är ju tjänaren i tjänaren. Han är intagen i Jesus Kristus och är Jesu Kristi redskap. Så det är fortfarande Jesus som verkar, men här verkar han genom Paulus. Och Paulus identifierar sig med Jesus och identifierar sig med det här bibelstället på ett sådant sätt så att det är hans eget ett bibelställe som syftar på honom själv helt enkelt. Alltså inte så konstigt. Det är ju precis också vad som ligger i ordet apostel. För en apostel är ju den som är utsänd med en fullmakt, som är utsänd för att representera. Så att när han kommer som representant, den här ambassadören eller vem det är, kommer som representant, då representerar han sin uppdragsgivare. Så att uppdragsgivaren uppenbarar sig så att säga i representanten. Och då gäller bibelstället den representanten. Så det är inte så konstigt om man ser det till tolkningen där. Men det är, däremot tycker jag att man ska lägga märke till hur starkt alltså Paulus har identifierat sig med sin kallelse. Han ser, detta är hans uppgift. Och därför är han naturligtvis inte överraskad eller förvånad över att situationen är som den är. Det handlar ju dessutom om den lidande tjänaren. Så det är motstånd som han fick, och ännu värre saker ska hända här framöver. Fanns nog med i den prisbild som Paulus hade redan från början. Sen kan man fråga sig också, finns ett annat stor frågeställning när man kommer till vers 48. Det står att många kom till tro, så många som var bestämda till evigt liv. Och då kan man fråga sig, jaha, bestämda, var det de som inte var bestämda då? Alltså, man kommer att tänka på det som kallas för predestination. Att några är förutbestämda och andra är förutbestämda att gå förlorade. Och därför så måste vi kommentera det med att säga att det finns ingen sådan lära i Nya Testamentet. Även om du får sådana tankar när man läser de orden, så finns det ingen sån lära. Utan det här ska vi bara se som ett sätt att lyfta fram det faktum att inte alla kom till tro. Men ett antal kom till tro. Så svårare än så tror jag inte att man ska se det. Dessutom så står det ju så här i vers 46. Då, när han då säger till judarna att Guds ord måste predikas först för er, men då ni visar det ifrån er, det är ju deras eget ansvar. Det är ju inte någonting som är förutbestämt, utan det är ju någonting som de själva väljer. Så man har ansvar när man väljer att säga nej till evangelium. Det har inte med predestination att göra. Sen har vi då två versar kvar där, tre versar, 50 till 52. Men judarna hetsade upp de ansedda kvinnor som fruktade Gud och de främsta männen i staden, och de satte igång en förföljelse mot Paulus och Barnabas och drev bort dem från sitt område. Då skakade de dammet av sina fötter mot dem och begav sig till Ikonium, och lärjungarna uppfylldes av glädje och den helige ande. Så de drevs alltså ifrån Antiochia, och då gör de i vers 51 så som Jesus har sagt att de ska göra. Man skakar dammet av sina fötter, alltså man, man visade med en symbolisk handling att det här är inte vårt fel, vi har gjort vad vi har kunnat göra, nu lämnar vi det här till er. Nu får ni själva ta ansvar för att ni inte är värdiga eller för att ni visar bort oss. Det var vad den symbolhandlingen innebar. Jesus talar om det i Lukas 9:5 och i Lukas 10:11. Jag slår inte upp det. Och så ger de sig iväg då till Iconium som ligger ungefär 14 mil öster om Antiochia. Ni fick kartor där förra gången, ni har det i era kompendier också. Man kanske inte kan se att det är 14 mil, men så är det i alla fall. Och sen står det, lärjungarna uppfylldes av glädje och den helige ande. Och i den gamla översättningen, i alla fall 1917, så stod det, minns jag, lärjungarna uppfylldes allt mer av glädje och helige ande. Jo, jag vet det därför att i början då, när jag brottades med det här med att bli döpt i den helige ande eller fylld med helige ande och så tänkte jag att det var nog bara på den tiden. Eller det var bara just den händelsen då, på pingstdagen. Och så hade jag visserligen goda vänner som blev uppfyllda med helig ande. Men jag tänkte att, ja, så kan det ju vara då. Men det avtar ju så småningom. Och det var mina andliga rådgivare, de visste väl inte bättre, sa till mig också att det där med den första kärleken och andeuppfyllelse, det är sånt som avtar så småningom. Ja, fick jag nöja mig med det då. Tills jag läste den här versen. Det här är ju många år, kanske, nu vet jag inte, 15 år efter pingstdagen. 15 år efter pingstdagen så står det att de uppfylldes allt mer av helig ande och glädje och helig ande. Och det inser jag det, att bli fylld med helig ande, det betyder inte att det sen fortsättningsvis minskar, utan det betyder att det ökar. Så att det flödar över. Och den förståelsen har jag anammat sedan dess. Så vi har en härlig framtid där vi blir mer och mer fyllda med helig ande för varje stund som går. Och sen på dödsbädden då är vi så fyllda med helig ande så då flyttar vi in i himlen utan att ens vi märker det. För då är vi nästan redan i himlen. Ja, så vill jag gärna tro, leva och tro. Nu har vi gjort 47 minuter och vi har ett kapitel kvar. Kapitel 14. Och jag lovar inte att vi hinner igenom hela, men även om jag har haft det som mål. Vi läser vers 1-7. I Iconium hände samma sak. De gick till judarnas synagoga och predikade så att många, både judar och greker, kom till tro. Men de judar som vägrade att tro äggade upp hedningarna och hetsade dem mot bröderna. Paulus och Barnabas stannade där en lång tid och talade frimodigt i Herren som bekräftade sitt nåderika ord genom att låta tecken och under ske genom deras händer. Men folket i staden delade sig så att en del höll med judarna och andra med apostlarna. Lägg märke till vad som står. Hör ni vad jag läste? En del höll med judarna och andra med apostlarna. Barnabas, Paulus och Barnabas kallas här för apostlar. Det har vi inte läst förut. Men de är ju naturligtvis inte apostlar, i synnerhet inte Barnabas i den meningen som de 12 var. Men i den meningen som jag sa när Paulus citerade det här bibelordet, jag satte till ett ljus för hedningarna, alltså de är apostlar i den stora aposteln. I Jesus Kristus. De är så att säga tjänare i tjänaren. Apostel i apostlarna. Så att. Så ska man nog förstå det. Dessutom var de ju faktiskt utsända. Av församlingen i Antiochia. De hade fullmakt från den kristna församlingen i Antiochia. Att predika. Utföra det här uppdraget. Och sen komma tillbaka och rapportera. Så i den meningen så var de apostelin utsända. Men då används ju ordet alltså lite annorlunda. Och det är det vi har sagt flera gånger tidigare. Att här sker en glidning kan man säga i betydelsen. Och att jag har visat på den ett par tre gånger. Det beror också på att inte minst i vår tid så talar man särskilt inom den pentakostala och karismatiska delen av kristenheten om apostlar idag? Och så diskuteras ju det då förstås. Men i den här meningen så kan man väl tala om apostlar också idag. Både att de är utsända och även att man får vara med om och se hur nya församlingar uppstår. Jag vet att i den syn på det kristna prästenbetet som jag själv har del av, så talar man inte om prästerna som apostlar. Snarare talar man om dem som ett särskilt prästadöme då, för att skilja det från det allmänna prästadömet. Men man kan också säga att vi är delaktiga i det apostoliska uppdraget. Så skulle jag vilja säga det. Eller så tänker jag om mig själv. Inte att jag är en apostel, inte ens i den här meningen. Men däremot i den meningen att jag har del i det apostoliska uppdraget. Att föra ut evangeliet. Och sen hur Herren leder, det en annan sak. Så man kan använda ordet på ett nyanserat sätt. Så bör man inte strida om det. Nu avbröt jag läsningen där i slutet på vers 4. Vi får läsa färdigt först då. Vers 5. Och när hedningarna och judarna med sina ledare gjorde upp en plan att misshandla och stena dem, då fick apostlarna reda på det och flydde till städerna Lystra och Derbe i Lykaonien och trakten däromkring. Där fortsatte de att predika evangeliet. Så i de här 7 verserna så tycker jag man ser ganska tydligt det som kommer att bli som ett mönster överallt där Paulus gick fram. På de kommande missionsresorna också. Kommer till synagogan, predikar evangelium, en del kommer till tro, andra kommer inte till tro. De som kommer till tro, där många hedningar, där uppstår en församling som är byggd på Guds nåderika ord. På det budskapet som Paulus predikar. Och så blir det då motstånd, förföljelse, misshandling, och så får de fly vidare. Första gången när de får motstånd så fortsätter de ändå att predika. De predikar tills de helt enkelt måste ge sig iväg. Och det är som ett mönster. En sak som jag har noterat här, nu står inte det här, men det blir ännu tydligare när vi kommer längre fram, inte minst när vi tänker på hans tillbakaresa. För han kommer ju nu till Lystra och till Derbe, och sedan så i Derbe så vänder han, så åker han ju tillbaka samma väg. Och när han åker tillbaka samma väg så insätter han äldste. Vi ska återkomma till det, men det som jag lägger märke till, det är det alltså att Paulus är inte ute efter att starta nya församlingar. Och det har slagit mig med viss kraft faktiskt, när vi hållit på med Paulus här de sista gångerna. Han var inte ute efter att bilda nya församlingar. Han var inte ute efter att få igång några verksamheter i de här städerna. Vad var han ute efter? Han var ute efter att ge evangelium till människorna. Det var hans uppdrag. Och det är att man får en annan förståelse. Och jag tror att detta är en riktig förståelse. Och det borde vara på samma sätt för oss. När vi berättar om vår kristna tro eller delar med oss utav den, så ska det inte finnas ett syfte, ett bakomliggande syfte som säger att ja, men vi vill gärna att du blir en kristen du också, eller kommer med i våran församling, eller hur vi nu tänker, bjuder in och till en verksamhet. Utan syftet måste ju naturligtvis vara så rent som det framstår här, nämligen att man vill ge evangelium till någon. Han predikade Guds nåderika ord. Och människorna blev glada och tog emot det. Sen är det sekundärt. Det är inte alls oviktigt. Men det kommer ändå efteråt som en följd. Att det uppstår församlingar. Och det är ju nödvändigt att det gör det. Naturligtvis. Att de kommer med i ett sammanhang. Men det är som sagt kommer i nästa steg. Jag tycker det är en härlig förståelse av hur församlingar blir till också. För då har vi ju också talat om flera gånger att församlingen är någonting som Jesus Kristus bygger. Det kan inte vi bygga. Man skulle kunna säga så här också. En församling är ingenting man startar, utan en församling är någonting som uppstår. Som uppstår från de döda. Så uppstår församlingen. När uppståndelsekraften, evangeliet, slår igenom människor, så drar det med sig människorna i Jesu Kristi uppståndelse, och församlingen uppstår från de döda. Dödsriket porta ska inte bli hennes övermäktiga. Ja, det är en härlig förståelse. Så ska vi se det, vare sig det gäller att vi delar evangeliet med andra människor eller bildar nya celler, eller om det blir församlingar på missionsfälten, så ser det som en effekt. Det primära är Guds nåderika ord. Att människor får del av hans evangelium. Sen så flyr de då ifrån Ikonium. Ifrån Ikonium, ja. Och som sagt, de gjorde inte det i första läget. Det ser man när man följer det här mönstret på andra platser som man är. Så ser man att viss förföljelse, ett motstånd, det kan han ta och så, va. På ett ställe blir han till och med stenad. Och så går han ändå in i staden efteråt. Så att han är envis, Paulus. Men de flyr. Och då ska vi komma ihåg det som Jesus talade om, och som vi hade uppe när vi gick igenom Matteus evangeliet. Att flykten är inte en flykt därför att det är brist på tro. Flykten är inte en flykt därför att de är rädda att bli dödade. Eller räddade överhuvudtaget. Utan flykten är en flykt därför att man har fullbordat sitt uppdrag. Man kommer inte längre. Och ens tid för döden eller för martyrskapet har inte kommit. Utan de leds, så att säga, av Gud vidare till nästa plats. Så var det ju med Jesus. Det står på flera ställen att han drog sig undan. Eller flydde undan. Det var ju inte för att han var feg eller rädd. Utan det var ju för att hans tid ännu inte var kommen. Det fanns mer att göra på andra platser, och då gick han till andra platser. Och så ska vi förstå det här också. Det är den teologiska, den andliga förståelsen av det hela. Samtidigt är det ju så att de söker ju inte sitt martyrskap, utan när de blir sedan martyrer så är det ju ofrivilligt, så att säga. Om de hade velat bli martyrer och få en hög ställning på så sätt, skulle de ju ha stannat kvar, förstås. Men det var inte det som var målet, utan målet var återigen att de skulle få förkunna Guds nåderika ord för så många som möjligt. Nu hinner vi inte gå igenom längre. Därför att sen kommer vi in, när vi kommer till Lystra och Derbe, så kommer vi in på nya saker, och det är ingen idé att vi börjar på det när det är en och en halv minut kvar, utan vi får ta det helt enkelt nästa gång. Det är ganska mycket bibeltext, men det är inte så mycket att kommentera, utan vi kommer kunna göra färdigt det nästa gång, som blir, har vi räknat ut, den 36:e timmen i apostlagärningarna. Så vi har gjort 35 timmar nu, men vi ska ta en timme till och göra färdigt kapitel 14 innan vi sedan går över till Galaterbrevet. Herre, vi tackar dig för ditt nåderika ord. Och hjälp oss, Herre, att se och förstå och leva ditt nåderika ord. Herre, låt nåden vara verksam ibland oss. Din gränslösa, din starka nåd. Amen.
Du har lyssnat till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Över apostlagärningarna del 35 var det vi hörde. Och det här programmet kommer gå under julhelgen ett antal gånger, för nu är det lite juluppehåll på föreläsningarna då i Värnamo kyrka. Producent och teknik för programmet var jag, Ulf Gustafsson, och det här var en sändning från Värnamo församlings närradio, och programmet heter Bibeltimman.